nu kör vi igång. Nu rullar vi.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 233.
Välkomna allihopa.
Jag var i Laxå i söndags.
Jaså?
Ja. Och fick då en, eller ska jag säga, jag fick ännu en insikt som jag tänkte försöka tydliggöra idag.
Mm-hmm.
Jag och mina insikter.
Ja, det är mycket insikter.
Men först kanske vi ändå ska läsa upp svaret från Martin, som hade då en 68 Torino och en 2016 Volvo V60 Cross Country, som ville att vi skulle svara på var han bodde någonstans.
Visste inte att du hade fått svar.
Nej.
Det vill jag jättegärna höra.
Ja. Mm. Fan alltså.
Är det spot on den här gången också?
Ja, det var nästan spot on. Ja. Mm. Men det var tillräckligt spot on för att det ändå ska bli lite creepy.
Ja.
Ja. Han skriver så här: hej Krick och Ponkan. Jag vet att jag hade en luddig beskrivning.
Mm.
Jag kan börja med att säga att jag bor i Nyköping.
Ja.
Vad sa jag?
Sa du Nyköping?
Nej, jag sa Norrköping.
Ja.
Men det är ju sierskans side of perspektiv.
Ja, absolut.
Då är det ju potato potato.
Ja, absolut.
Det är ju liksom, det är bara att min inre syn
var lite blurry.
Ja.
Men oerhört skarp ändå. På
ja. Mm. Och så ska jag, men jag är singel.
Jaha.
Ja.
Ja, det sa ju du.
Ja, ja, jag hade en passus på att han var singel. Men nu kommer det intressanta.
Ja.
Dock hette mina senaste ex, Malin.
Mm.
Jag sa ju att hon hette Malin.
Och jag sa att han hade blivit lämnad.
Mm. Fan, det här är creepy. Jag bor i ett vitt hus, det sa jag också, på landet, med ett skapligt garage hemma. Det kan vi ju diskutera. Alltså det vet ju inte vi, det säger han ju.
Ja. Men vad har vi sagt att han inte har ett
garage? Nej, men vi sa ju att han inte hade något hobbygarage hemma.
Aha.
Ja. Han skriver också så här: älskar skräpmat.
Mm.
Det sa vi.
Ja.
Ja. Och kör lastbil.
Ja, det var du inne på, va?
Nej, men jag såg varselkläder.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Jag känner att du är närmare än vad jag var, so far i alla fall.
Jo, men jag tycker våran liksom unisona beskrivning,
okay.
Det var ju han.
Ja.
Dock är jag nykterist och inte rödlätt.
Aha.
Där hade vi fel.
Ja, ja.
Kapitalt fel.
Mm.
Min ålder är 31 år och jag gillar dock inredning. Och har ett väldigt pedantiskt hem.
Ja, just det.
Ja. Jag är högljudd och bilen lika så. Torinon är en stor ventil och kommer fortsätta vara det något år till.
Mm.
Det är dock ingen originalbil. Ja, det förstod vi, det såg vi på bilderna. Och den är byggd efter de klassiska bracketbilarna med tidsenliga märken och allt. Och under huven är allt uppgraderat. Tack för ett fantastiskt roligt avsnitt. PS, gillar katter, men dock inte Kolmården.
Mm-hmm.
Jag tycker det här var 8,5 av 10.
Ja.
Ja, oh, shit. Alltså.
Fortsätt att skicka in era bilar till oss så ska vi berätta för er.
Ja, vi har ju en som vi ska visa
nästa vecka. Ja, jag tycker att det där är väldigt, väldigt roligt.
Det är fruktansvärt.
Ja, och det kräver inte så mycket av lyssnarna heller. Det är för fan bara dra iväg ett meddelande på Insta i värsta fall.
Ja.
Jag har det här och det här och det här.
Exakt.
Men, eller ännu hellre mejla via vår hemsida.
Sen finns det säkert många lyssnare som inte har en aning om vilka de är själva.
Mm.
Så de behöver sådana som oss som talar om för dem vad de är.
Ja. Mm.
Nu ser jag att våran dörr står öppen. Alltså ytterdörren till kontoret.
Ja, gå och stäng den då. Du, medan du gör det så tänkte jag tänkte faktiskt börja med ett litet filmtips. Som jag tycker att våra lyssnare måste få ta del av. Eller egentligen så var det faktiskt en av våra lyssnare som tipsade oss om det här.
Aha.
Eller han tipsade ju dig och mig. Men eftersom som jag känner dig så vet jag att du har inte kollat upp det.
Nej, film vet jag inte.
Nej.
Vad är det för?
Nej, det var en dokumentärserie på SVT.
Ah, den där.
Ja. Totalt värdelös. Slättas fetaste hotrod.
Ja, den heter så. Den var inte totalt värdelös.
Nej, den heter så.
Ja,
du har ju inte sett på det här.
Jag har inte sett.
Nej. Ja, verkligen. För det här är ett måste.
Jag hade planerat att se den idag faktiskt.
Filmen heter som sagt Totalt värdelöst, slättas fetaste hot rod.
Ja, det är en film, det är inte en tv-serie.
Jo, det är en serie i 6 delar.
Ah.
Mm. Och om man går in på SVT Play och läser hur de beskriver den här serien, så kan man läsa följande: den självlärda bilbyggaren Måns Hellström ska bygga Västgötaslättens fetaste hot rod.
Ah.
Och det är viktigt viktigare att bilen blir så låg som möjligt än att den byggs enligt konstens alla regler, även om resultatet riskerar att bli totalt värdelöst. Följ med under ett intensivt år av längtan efter drömbilen, drömkvinnan och drömlivet. Och även om det här väl kanske beskriver vad det här handlar om, så handlar den här serien för folk som oss och för våra lyssnare om något så mycket, mycket mer än vad som står i den här beskrivningen. För det känns lite grann som att han som har skrivit, han eller hon, inte en person som har bilar som hobby, tror jag. Men jag ska inte gnälla på SVT om det här, för det är tack vare dem som den här serien existerar överhuvudtaget. Och den är som sagt väldigt, väldigt bra. Och det som jag tycker att den lyckas allra bäst med, det är att fånga den här speciella passionen och lekfullheten som är drivkraften bakom våran hobby. Dessutom så tycker jag att huvudpersonen i serien, alltså Måns Hellström, faktiskt på många sätt är en väldigt bra representant för oss bilentusiaster, eller kanske snarare för den lite yngre generationen bilbyggare. För han har något så här ganska härligt men naiv inställning till vad som går och inte går att göra, vilket gör att ingenting känns omöjligt. Och så var det lite när man var yngre, tycker jag. Man såg bara möjligheter, eller hur?
Jag har fastnat för bilderna som jag ser här nu. Så själva rodden ser ju ganska härlig.
Ja, ja, det är absolut. Det är den ascool. Sen är han ju också som sagt, han är en duktig allkonstnär. Ah. Rent kunskapsmässigt, ah, när det kommer till att liksom skruva och bygga bil. Ah. Så att, nej, men han är en bra representant för hobbyn, tycker jag.
Vad får serien för betyg nu?
Jag skulle ge den här serien 8-9.
Ja, den är så
bra. Ja, men den är, alltså utifrån vad den är tänkt att vara, så lyckas den liksom till 100% på något sätt. För han är liksom en jack of all trades, master of none, brukar man väl säga. Det tycker jag beskriver den här personen ganska bra. Uh-huh. Och den här är då som sagt en serie i 6 entimmes avsnitt. Och jag kan verkligen rekommendera den till alla som lyssnar.
Jag ska börja se den här idag.
Ja.
Mm. Kul!
Yes!
Du, sen har vi också fått ett brev eller ett mejl. Det kändes mer rätt att säga att vi har fått ett gammalt telegram eller ett brev. Men vi har fått något som modernt, som ett mail från Per Gramer, a.k.a. 156 på Insta, och även upphovsmannen till den här magiska tidningsbutiken 156.se på nätet, där man kan köpa udda och hard to find amerikanska hotrod och custom magasin.
Det här är en riktig custom nörd.
Ja,
han är, som vi tycker väldigt mycket om.
Ja, men han är ju något så märkligt som en custombilskonnoisseur med en veteranmopeds aura.
Exakt vad jag tänkte säga. Ja, han har väldigt, väldigt mycket som gammal moped aura.
Han hade ju kunnat gå omkring i en sån här lila beatnikjacka och hög hatt utan att det hade känts konstigt.
Ja.
Men nu går han istället omkring i en sån här mopedstrut.
Ja.
Alltså känslomässig mopedstrut.
Ja. Ja.
Men det är ingenting med saker att göra. Per har ju skrivit ett brev då.
Mm.
Eller snarare så har han skrivit ett ohyggligt staccato meddelande.
Ah.
Nästan bara lösryckta ord. Och jag tänker så, det kanske är det som är grejen. För begåvade skribenter och copywriters, de kan ju liksom hoppa över en massa utan att förlora liksom budskapet.
Mm.
Ska jag läsa det här staccato meddelandet?
Det är klart, ska jag det.
Då skriver han så här: uppdatering önskas. Range Rover in ut. Sektvänen, Woodland, väntkorv, garageprojektet, Mercuryn, haha, men nyfiken en strut. Det här kanske han menar, den mopedstruten då. Per.
Ja.
Sen kommer ett nytt lösryckt stycke, där, lite som ett PS nästan.
Mm.
Sommarhus, nya projekt, hur går det med DeLorean?
Ja. Han undrar vad fan du håller på med egentligen.
Ja, det känns som att jag kanske har varit... Kanske inte har varit så
mycket. Du är ju en spretig person. Du hoppar hit och dit. Så det finns ju liksom ingen rät linje i ditt liv på något sätt.
Ska jag göra en
liten uppdatering?
Lika staccato och kortfattad uppdatering som hans brev?
Det tycker jag är det bästa sättet att svara på det.
Ja. Range Rover, mitt livs sämsta affär. Mm. Den ska bort så fort som möjligt.
Ah, okay.
Ja, den är till salu.
Mm.
Men inte av mig. Jag låter en bilfirma försöka sälja den.
Mm.
Sektvännen. Jag vet inte än. Det är min daily driver nu.
Står jag utanför?
Ja, fetare däck kanske. Men jag älskar den. Woodland Wagoneeren. Jag kommer faktiskt prata om den lite senare idag.
Mm.
Det är just nu mitt hela universum som allting kretsar kring. Jag älskar den. Väntkorv. Jag har inga väntkorvar just nu. Det ligger ingen väntkorv i pipeline.
Nej.
Garageprojektet. 90% klart. Älskar mitt nya garage. Mörkrin är mitt dåliga samvete. Mm. Den står hos DJ. Mm. Måste spara ihop pengar för att sen ska den då återuppstå som Hirohatu. Mm. Alltså en fri tolkning, min version av Hirohata Mörkland.
Mm.
2022 ska den vara klar.
Mm.
Sommarhus, sålt, leta nytt. Leta tomt ska jag säga på Gotland. Nya projekt. Då är det ju så att jag har lite panik nu. För Range Rover och Jeepen har fullständigt dränerat varenda ficka på varenda bralla jag äger.
Mm.
Jag funderar på att köpa bitcoin och hålla tummarna.
Ja, ja. Alltså, good luck.
Jag måste på något sätt vila lite med projekt nu. Mm. Bortsett från Mörkland, för den måste jag ta tag i. Men jag har liksom inga pengar. Alltså, jag är som en kyrkrotta, känns det som.
Mm.
DeLorean. Jag tror att ett elektriskt DeLorean-projekt ligger först i pipeline när jag liksom har recovered financially. Och jag har gjort klart Mörkland. Och slutligen, bilen som faktiskt Per glömde fråga om, Starsky Torinon. Jag fick en ny hardskiva för 2 veckor sedan, så att nu svänger bilen åt samma håll som ratten. Den var ju lite sladdrig på vägen eftersom hardskivan hade gått av.
Mm.
Den ska få en ny packningssats i lådan nu i vinter och en rejäl motortvätt. Sen ska fälgarna av och polera sig upp till så här kromglans.
Mm.
Och så möjligtvis lite småfix in i kupén. Typ där mittkonsolen behöver fästas lite bättre. Plus att den här saftblandaren till taket, den ska få en magnetplatta så att den kan vila i mittkonsolen. That's it.
Vadå magnetplatta? Ja, emellan, för den har ju magnet.
Ja, den har magnet, men jag vill inte ha den sittandes på taket. Nej. Den ska sitta... Att den sitter fast mellan stolarna.
Ja, just det. Men du, filmbilen, hade den polerade fälgar, eller? Eller är det något som du vill liksom addera?
Jag vill addera det till.
Mm.
Det är ju mags, liksom.
Ja, just det.
Men den blir så extra härlig med lite glans i fälgarna.
Ja, det var väl en bra uppdatering.
Ja.
Du, apropå lyssnarbrev då, lyssnarmail. Förra veckan så tog ju jag mig an ett lyssnarbrev från Eje. Som jag hade lite svårt att bestämma sig för vad han skulle köpa för hoj. Kommer du ihåg det?
Just.
Och han stod ju och velade mellan att köpa en kjol och stukad FLD Switchback. Eller en Street Glide. Eller en lite äldre Club Style dyna då. Och jag landade ju i att jag tyckte att han skulle köpa en dyna då. Men att han skulle ge den ett paneljobb. När det kom till själva lacken då. Och den här veckan så har vi fått svar från dig. Han verkar vara ganska nöjd med mitt råd. Han skriver nämligen så här. Hahaha. Tack för hojtipset. Jag visste att jag gjorde rätt när jag kontaktade er. Ja, där hör ni alla där ute. Kontakta oss med era frågeställningar.
Det blir alltid rätt.
Du träffade mig rakt in i hjärtat. Gåshud och skratt. Självklart ska jag köpa en dyna. Självklart ska jag lacka den som en 6-4 Impala rullandes till East LA. Däremot, Amstaff-kliniken är en framtidsplan. Frugan har lagt på sig lite trivselkiron och det platina blonda håret är numera originalbrunt.
Det kan hon höra att han har skrivit så.
Jag bor i Enköping men drömmer om att jag bor i Pentaluma, Kalifornien.
Enköping? Så, trodde, var han inte från Norrland?
Jo, men det trodde jag också. Jag fick för mig det. Men han skriver så här. När jag hade en lägenhet på Essingen så blev det downtown LA. Och Norrland är Lake Arrowhead eller Lake Tahoe för mig. Så att han verkar ändå ha någon koppling till Norrland på något vis.
Men vad intressant. Fan bara, det där kan man inte låta bli att älska.
Ja.
Men
folk han är som... stort barn, precis som du.
Ja, men just att, så här, att han tänker att Lilla Essingen är liksom LA.
Ja.
För att Lilla Essingen är omgivet av Essingeleden som är den härligaste. Den som jag då har...
Ja, just det.
Får den här LA-känslan därför att det är 8-filigt.
Ja.
Enda stället i hela Sverige där det är 8-filigt.
Ja.
Och på sina partier är det till och med 10-filigt i och med att du har påfarten också.
Ja, just det.
Så det blir så
väldigt brett.
Väldigt brett och allting. Så att jag tänker mig att bor man på Stora eller Lilla Essingen, då har man så närhet till det här bästa partiet på Essingeleden. Mm. För det är bara på det där korta partiet där i höjd med Lilla Essingen. Som det blir riktigt LA.
Ja, och så är det väldigt mycket broar och viadukter också. Så det känns, ja, jag förstår precis vad han tänker. Och Lake Arrowhead eller Lake Tahoe är också mysigt att tänka. Att Norrland
är... Bra, det är så man ska tänka. Ja. Det är livskvalitet.
Ja. Ni är bäst, Eje. Ja, kul som fan att han mailade in. Och kul som sagt att han gillade svaret. Och vi älskar ju som sagt att få mail eller meddelande via Instagram. Så fortsätt att höra av er. Men precis vad som helst känner jag. Det behöver ju inte vara skriv vad fan ni vill. Vi gör den här podden mest för våra lyssnare skull. Så jag tänker så här, ju mer ämnen vi får som vi kan ta upp, ju roligare blir det.
För, ja.
Och det här leder mig in på veckans avsnitt av Dilemhojen. Den här veckan så kommer det faktiskt bli lite annorlunda här i Dilemhojen. Jag tog nämligen hojen och blåste upp till Sundsvall förra veckan.
Uh-huh.
Min hoj ska ju servas inför den här långresan som jag ska göra imorgon faktiskt. Eller igår, då blir det väl för de som lyssnar på podden. För på torsdag så drar ju jag och polare upp till Lappland för att köra Vildmarksvägen som går mellan Lappland och Jämtland. Och vi ska köra lite tätt också. Så då tänkte jag att det kunde vara bra att låta någon gå igenom hojen innan dess. För den ska ju servas dessutom varje år då. Mm. Eller vart 1600 mil. Så det var hög tid för det nu. Så jag tänkte, jag blåser upp till Sundsvall och så får jag det fixat. Och medan jag var där då så passade jag såklart på att göra lite andra Northbike-relaterade grejer. Och bland annat så satte jag mig ner med vår kompis Tom Brander, tillika vd då för Northbike, för att snacka lite med honom. För jag tänkte ju att i och med att vi sitter här varje vecka och tjatar om hur jävla grymma Northbike är, då är det väl inte mer än rätt, tänker jag, att våra lyssnare får lära känna företaget lite bättre genom att få veta lite mer om vem Tom är.
Vad spännande, det här blir nästan ett podd first. Har vi haft någon intervju?
Ja, vi hade en intervju med regissören till Ragga Jävlar.
Just,
hade vi.
Det har vi gjort.
Ja, så att det blir...
Då blir det poddsäcken.
Ja. Tom då, Northbikes vd, han nämner även Jonas i intervjun. Och Jonas är snubben som grundade Northbike, om det skulle vara någon som missade det. Så nu kommer en intervju som jag gjorde med Tom. Eller intervju, vi satt och snackade lite och passade på att spela in det samtidigt. Så håll till godo, här kommer Tom Brander.
Northbike. Dream it, live it.
Okej. Okay. Jag tänkte så här. Kan inte du berätta bara lite först om vem du är? Och hur det kom så att du hamnade här? Alltså på Northbike?
Ja, absolut.
Ja.
Jag jobbade ju 16 år på TV4. Och sista 5 åren så var jag i Stockholm och jobbade som försäljningschef.
Mm.
Och veckopendla mellan Sundsvall och Stockholm. Ja, så vi köpte faktiskt en lägenhet på Birkagatan. För jag ville inte leva hotelldöden. Liksom.
Nej.
Jag tyckte faktiskt att det funkade riktigt bra ändå. Även om det inte är någon dröm att sitta och veckopendla.
Ja.
Men mycket varför jag gjorde det var för att jag ville förbättra mitt CV.
Ja.
För att kunna få en bra tjänst här uppe.
Ja.
Och då var det så att Jonas hade ju då Northcar.
Just det!
Och jag började ju som vd där.
Ja. Ja, men det är kul, för det känns ju som du och Jonas, ni känns ju nästan som du är liksom storebror och lillebror. Så att, nu känner inte jag er så, men det
men
känns
ändå
på att det är en extremt bra arbetsrelation.
Ja, men vi synkar jävligt bra.
Ja.
Jag skulle säga att det är väldigt högt i tak.
Ja, jo, men det känns så.
Men vi har rätt mycket samma syn.
Ja. Det känns som att ni vet vad ni är bra på. Du vet vad han är bra på, han vet vad du är bra på. För det är inte riktigt samma saker alltid.
Nej, men så är det ju. Nej, men vi har ju, jag menar, jag har jobbat med försäljning 16 år på 4:an. Det är liksom, det är mycket säljfokus och på gott och ont. Och det är ju på Jonas också. Det är ju extremt mycket liksom driv i honom.
Ja.
Han ser ju liksom affärer överallt, han på kanske ett annat sätt. I och med att jag ska ju vara operativ.
Men hur ser din relation till motorcyklar ut då? Körde du hoj då på den tiden när ni hade nått?
Inte då, men när jag var liten i Dalarna så åkte ju alla epatraktor.
Mm.
Så jag ville ha en epatraktor, men det fick jag inte. Och då sa morsan så här att du skulle kunna få ta MC-kort, säger hon. Så att jag köpte en Suzuki GP 125, en 81, som jag övningskörde med morsan bakpå. Helt sjukt alltså.
Oftast brukar det vara tvärtom. Man vill ha hoj, men man får ju... Nej. Morsan säger,
jaha. Ja, då fick jag hoj. Bara liksom såg till, få pengarna så, och du har råd att köpa en, så stöttar vi dig i det. Jag kan sitta bakpå och övningsköra med det. Så det gjorde hon ju. Det var inte klokt.
Nej.
Så jag åkte ju med henne bakpå och övningskörde. Och sen har jag egentligen haft nästan hoj hela tiden.
Ja.
Ända tills jag började här. Låt säga att när jag bodde i Stockholm så hade jag ingen hoj.
Nej.
Men av och till så har jag nästan alltid haft hoj.
Men du är ju mer sporthojskille egentligen, va?
Egentligen är det sporthoj.
Ja.
Men inte idag kan jag säga. Man kommer ifrån det.
Ja.
Fan, man vågar ju inte med dagens maskiner.
Nej.
Så det, och jag är inte lika road heller.
Nej.
Utan Jag har ju faktiskt blivit rätt HD-frälst.
Ja, ja, men just det. Det har jag förstått på slutet.
Ja, nej, men jag gillar verkligen. Road Glide och Street Glide är ju mina stora favoriter.
Ja.
Men jag har också... Ett varumärke som jag egentligen aldrig varit i kontakt med förrän jag började här, det är Triumph.
Ja.
Och jag gillar ju deras Street Triple.
Ja.
Även om den är mer åt sporthåll.
Ja, det är den ju verkligen.
Men det är ändå en... Alltså, så extremt lättkörda hojar.
Ja.
Det är som cykla,
ja,
tycker jag.
Nej, det, jag håller med dig. Det...
Och deras nya nu, 1200, ja, RS-en, Speed Trippen. Ja, den är ju för jävla fin.
Ja.
Och då med sig in i cross-segmentet.
Ja, jag vet, och enduro.
Nej, men så därför, jag hade ju motor i blodet. Och jag har ju alltid gillat motorcyklar, alltid gillat bilar. Mm. Alltså, allt som brummar är ju kul, liksom.
Mm.
Det är kul att ha en åkgräsklippare liksom, för att det brummar och man kan sitta på den.
Ja.
Ja, men det är ju typ så.
Det är ju en förutsättning dels för att ha det jobb du har här. Men det känns som att det är väl inte så konstigt. Men det finns verkligen ett genuint motorintresse på alla som jobbar här. Nästan oavsett vad du jobbar med, känns det så.
Ja, men det är så. Och de flesta åker på ett eller annat sätt något, ja, av våra fordon, ja, som vi har.
Ja.
Jag tror egentligen jag är den som kan minst rent tekniskt om allting och alla hästkrafter på ditten och datten. Och...
Nej, det känns att folk kan så jävla mycket.
Ja, man kan det. Ja.
Det leder mig faktiskt in på nästa fråga. Hur skulle du beskriva den speciella Northback-känslan? För har man besökt någon av era butiker och träffat personalen, då känner man ju att det finns ju väldigt entusiasm både för produkterna, men jag tycker också för att göra kunden nöjd.
Aha.
Det är nästan som en besatthet lite grann, kan jag uppleva det. Och vad skulle du säga är skillnaden mellan liksom er och andra återförsäljare inom liksom power, sport och motorcykelsegmentet?
Det som skiljer oss är att vi vill alltid vara tillgängliga för kunden.
Mm.
Det vill säga, ringer du till oss så ska vi svara i telefon.
Mm.
Självklart har ju vi också högsäsong, det kan vara svårt stundtals, men mailar man så ska man ha ett svar inom rimlig tid.
Mm.
Det är ju en av många framgångsfaktorer till varför vi säljer så mycket.
Mm.
Vi finns där för kunden.
Mm.
För många kunder säger ju, men gud vad skönt att jag kunde få en offert. Och många andra får inte ens ett svar.
Nej.
Och det där är ju rätt intressant när vi levererar över hela Sverige, tycker jag. Andra återförsäljare kan bli irriterade på oss.
Ja, för man ser era bilar över hela landet liksom.
Ja, och då tycker jag man ska ställa sig frågan själv, varför kom inte kunden till mig?
Mm.
Det är ju fel när man köper en hoj i Norrland när man bor i Göteborg, ja, eller Malmö. Så ja, är det ju.
Du, en annan grej som jag tänkt på, ni är ju också jävligt duktiga och måna, känns det som, att försöka pusha fler tjejer och komma in i hobbyn. Är det här en medveten strategi eller har det bara blivit så?
Ja, men vi vill ju ha in tjejer.
Ja,
ja, men så är det definitivt. Och det är väl bara att titta på Jennys engagemang som startade igång det här med tjejresor för snöskoter. Mm. Och, ja, men det är viktigt att få in tjejerna i både som kunder vill vi ha in tjejer, men drömmen hade ju varit att våra medarbetare hade varit 50-50 tjejer och killar.
Ja.
Men så ser ju inte verkligheten ut.
Det gör ju inte det.
Men vi försöker verkligen få in tjejer så mycket vi bara kan.
Mm.
Nu har vi ju nya Jenny Forsberg som är kvinna på eftermarknadschefsplatsen här i Sundsvall.
Mm.
Så det är också ett sätt att förstärka liksom den sidan.
Mm. Ni går ju som tåget just nu. Men om vi ska blicka framåt då, säg 10 eller 5-10 år. Vad ser du som de största utmaningarna?
Om vi tar snöskoter.
Mm.
Jag tror att det kommer att bli begränsningar även där, vart man får köra.
Mm.
Friåkningen kommer att ha sina utmaningar. Mm. Det kommer inte gå att köra med friåkning precis fullt ut lika enkelt som det är idag. För det är ju också en produkt som utökas hela tiden. Och tittar vi på vattenskoter så kommer ju vattenskoterkortet nu. Det är klart att
just det.
Vi tycker ju att det är bra. För ingen gläds ju åt det här vansinneskörningarna efter stränder och så vidare. Så att
tror du det kommer påverka försäljningen att man nu behöver ha kort?
Jag tror att det är marginellt.
Mm.
Det kommer nog påverka vår uthyrning, tror jag. Åtminstone inledningsvis. Det är ju inte helt självklart att ta ett förarbevis för vattenskoter. Men nu är det ju rätt många svenskar som har en skepparexamen eller man har gått alltså någon form av båtnavigation. Mm. Och de kan ju skicka in till Transportstyrelsen och få sitt vattenskoterkort, sitt förarbevis.
Just det.
Men annars är det ju både teoretisk och praktisk utbildning som ligger runt 4 000 kronor. Men om man tänker sig att man ställer i paritet att du köper en maskin för 150 000 så... Eller 100. Ja, då kanske det, inte 4 000 står och faller med.
Nej, det kanske om du går köper att baka in i priset nästan.
Men det blir ju spännande att se vad som händer med elektrifieringen.
Ja.
Men fritidsbranschen är ju rätt långt efter bilsidan.
Mm.
Ja, men BRP säger ju att det är inte långt borta först de har sina riktiga grejer elektrifierade.
Nej, precis. Jag tror framförallt när det kommer liksom till hojar och el, det är det att det är svårt att köra långfärdshoja på el. Men däremot, krossar kan ju nästan lika gärna gå på el. För du kör ju bara några hit på en dag. Liksom. Så att vi får se vad som händer.
Precis.
Du, jag tänkte köra några snabba med dig på slutet bara. Vad tror du om det?
Mm.
Om du ska resa jorden runt, vilken hoj väljer du då?
Ja, det blir Streetglidern.
Ja, det blir det.
Oh.
Ingen äventyrshoj alltså?
Nej.
Nej.
Alltså jag är ju så jäkla kort i benen.
Ah.
Alltså jag
blir... Nya Panamera då? Den...
Ja, den finns ju. Ah. Och det gör ju BMWn också.
Mm.
Men nej, det är ingen Street första Jack. Val. Ja,
ah,
det,
nice.
Liksom, ja, det skulle jag ju göra.
Och det är ju så. Du kan ju resa jorden runt på vilken motorcykel som helst.
Ja.
Egentligen.
Det... Jag har åkt sporttoy i hela Europa. Och det blir ju rätt jobbigt.
Ah.
Men det går ju även det.
Ja.
Jag var på, vi var fyra grabbar, vi åkte faktiskt på road racing VM i Nürburgring. När Mick Doohan var stor.
Shit, vad
coolt. Och det här var ju 1996 kanske.
Ah.
Så då drog vi iväg fyra grabbar och så var vi ute i Europa och körde i 3 veckor. Och så var vi bland annat där och så var vi ner till Alperna och körde serpentinvägar.
Shit, vad grymt.
Ja, det var riktigt grymt.
Du, nu får du bara välja en. Vattenskoter eller snöskoter?
Vattenskoter.
Ja, det är så.
Ja.
Det var ingen tvekan.
Nej.
Dakar eller Isle of Man? Ja, det blir lätt för dig.
Isle of Man.
Ja, så, har du varit där?
Nej.
Det måste du åka.
Ja.
Det känns som en sån där...
Ja, häftigt. Must.
Man bör ha... Ja, ett must, ja. Innan de förbjuder den här tävlingen. Ja, men du är ingen vatten- eller snöskoter-fantast sådär, eller?
Ja, men jag är inte uppvuxen med snöskoter.
Nej.
Utan jag är uppvuxen med hoj.
Mm.
Jag är skitdålig att köra snöskoter. Och när jag har åkt snöskoter så har man åkt med de som är duktiga. Ja. Och det är lösnöåkning. Och jag kör fast. Alltså jag är dålig.
Ja. Eller så är det att de du åker med är väldigt bra.
De är, ja men Jonas typ.
Ja.
Däremot så en schysst led och en jäkligt bra maskin.
Mm.
Som man kan köra lite fort. Jag gillar ju fart.
Mm.
Ja tack.
Mm.
Det är trevligt.
Ja.
Det gillar jag.
Ja, nice. Min nästa fråga, vi kanske får ju om den då. För det hade jag tänkt att fråga. Ett land och en plats som du skulle vilja köra skoter på. Men det säger vi istället... Ett land som du skulle vilja åka hoj i då?
Som jag skulle vilja åka hoj i?
Ja.
Thailand är ju mitt favoritland alltså.
Thailand.
Alltså jag älskar Thailand.
Ja. Tror du det är bra hojland att åka? Ja, det måste det väl vara. Det finns mycket att se.
Mycket små vägar.
Ja.
Men det borde vara där.
Ja.
Alltså jag har inte
bägge... Sydostasien överlag liksom. Coolt.
Ja, det tror jag faktiskt.
Ja.
Det tror jag skulle vara jäkligt fränt.
Ja.
Och ja. Thailand är ju mitt första resmål överhuvudtaget.
Ja, men jag håller med dig. Jag älskar Thailand.
Oh.
Det kanske blir lite upprepning här, men om du bara fick välja en hoj. Ni som gammal, det är den hojen du får köra resten av ditt liv.
1250 GS.
1250 GS. Mm. Det är ju den som kanske är mest allround på något sätt ändå. Ja, det är ett bra svar. Det sista. Er tagline, Dream It, Live It. Har du någon dröm som du skulle vilja uppfylla innan du blir gammal?
Ja, men jag har ju varit på road racing VM.
Ja.
Men jag har ju alltid sagt att innan man ska trilla pin så är det F1.
Ah. Ah.
Kanske var mer intresserad av F1 när jag var ung.
Mm.
Men det är en sån där bucket list grej.
Ja. Ah. Och ett MotoGP-lopp skulle man också gärna vilja.
Ja. Ah.
Det vore fränt.
Du,
yeah.
Som jag sa inledningsvis var jag hos DJ Laxå i söndags.
Mm.
Han var ju så bakis. Han,
ovanligt.
Han gick och las och sov. Men då, jag pudrade lite, plockade ur originalstereon som ska ersättas med den här Stinger touchkontroll, stereon och en digital dash.
Har du fått den eller?
Allt ligger i bilen.
Oh, nice.
Så att jag liksom förpulade lite. Men jag fann då mig själv sitta på en pall i hans stora garage och bara stirra på den här Wagoneren.
Mm.
Och det här kommer bli rekordluddigt, för jag har så mycket tankar i huvudet. Så vi får se om jag får ut någon rätsida på det här. Men det har ju inte undgått någon att jag köper och säljer bil i ett ganska högt tempo.
Mm. Mm.
Ofta köper jag, eller jag ska för tydligheten skull betona att jag liksom lägger upp finansiering på nya bilar väldigt ofta. Det vill säga jag lägger in kanske 20%, sen köper jag en bil i en prisklass som jag kanske inte skulle ha haft råd med liksom vanligtvis. Och sen så säljer jag den förhoppningsvis med en liten förtjänst, och sen är liksom bollen i rullning.
Mm.
Jag tror jag beskrev det för länge sedan i podden som den här trappan på Lustiga huset där man åker åt fel håll om man väntar för länge.
Mm.
Och så har ju vardagsbilägande för mig har ju varit liksom en ganska aggressiv historia.
Mm.
Och 20 år av den här typen av bilaffärer har ju gjort att man då ibland kan kosta på tillräckligt mycket handpenning så att man kan åka runt i ganska fina bilar.
Mm.
Men poängen i det här är att jag får ju undantagslöst ut mer känslomässigt av en billig bil än av en dyr bil.
Ja, men så är det ju.
Och så har det alltid varit.
Mm, ja.
Jag har liksom inget skyddsnät på en dyr bil. Blir en skada som sänker värdet på bilen, då flyger min riskabla kalkyl ut genom fönstret, vilket skapar en enorm stress.
Mm.
För man vill liksom inte fastna med en bil som är lite för dyr.
Vet du vad jag tror skillnaden är? Dina gamla bilar, entusiastbilar och gamla bilar, de köper du med själen. Och dina lyxbilar, de köper du med, det är egot som köper dem.
Verkligen.
Mm.
Och det är det som håller på att hända nu. Min Range Rover kommer troligtvis, om det inte dyker upp ett mirakel, bli mitt livs sämsta affär genom alla tider.
Det blir mer som den här ålderstrappan. Ner, eller?
Ja. Jag också nu, det här är 25-30 år sedan, men jag köpte ju en, nej, 30 år sedan. Jävligt länge sedan. Mm. Så köpte jag den här 71 Chevelle-cabben.
Ja,
jag ser. Som var bara ett vrak. Ja. Köpte en osedd. Mm. Och den tappade jag 160 000 på.
Mm.
Jag kommer vara glad om jag tappar 160 000 på den här Range
Rover
på 2 månader.
Mm.
Det blir ju ett kul poddämne om inte inom en överskådlig tid. Men det som stör mig mest med mig själv är att jag aldrig lär mig.
Mm.
För jag vet ju hur fort jag tröttnar på nya bilar med spacade funktioner. Att ställa in en behaglig temperatur på AC:n i Range Rover, det kräver 200 högskolepoäng och typ 5 minuter av uppmärksam koncentration.
Mm.
I Ford-vanen, där kan jag liksom blunda, sträcka mig mot reglaget och få till en perfekt temperatur på en millisekund genom att vrida ratten lite på känn.
Mm.
Liksom det är old school simplicity versus new school idiocracy.
Du sätter verkligen fingret på någonting här, för det är ju så att alla de här liksom, det blir ju inte enklare och enklare, utan
nej,
det blir bara svårare och svårare ju mer digitalt allting blir.
Ja.
Och det tror jag inte bara för att jag är gammal att jag tycker det, men det är mycket enklare att vrida på en knapp.
Ja.
Man håller på att dutta på någon touchkontroll och det står exakt temperatur och
ja,
först ska man komma in i en meny och är det fucked up här?
Det är fucked up.
Mm.
Men nu då till den här insikten. Är man bilrastlös som jag är,
kastlös,
så är man ju på ständig jakt efter lyckan.
Mm.
Alltså lyckan är ju att hitta en bil som man inte tröttnar på, och det är ju det som är den här jakten.
Mm.
Men det jag då kommit fram till, det är att nyckeln till den här kompromisslösa lyckan, det är inte nya materiella ting.
Mm.
För nyckeln till kompromisslös lycka är tidlösa ting.
Mm. Jag tror jag vet vart det här kommer landa.
Ja.
Mm.
Man brukar också säga att den absoluta skönheten ligger i det tidlösa. De vackraste muskelbilarna, de ritades i slutet på 60-talet och de är ju precis lika vackra idag.
Mm.
Det vill säga tidlösa.
Men fan vackrare idag nästan, tror jag, än vad de var då.
Kanske till och med det.
Ja.
Contouch ritades i slutet på 70-talet.
Mm.
Den ser precis lika aggressiv och vacker ut idag, 40 år senare. Det vill säga tidlös.
Mm.
Så vad är hemligheten till det tidlösa? För jag menar, det finns ju ett oändligt antal bilar som är fula, fina eller varken eller, men som aldrig kommer att nå epitetet tidlös.
Mm.
Jag tänker så här, en 57a Mercury Turnpike, den är skitfin.
Mm.
Men en 49a Mercury, tidlös.
Mm.
66-67 års Charger, de är ju svinballa.
Mm.
Men 68-70 års Charger, tidlösa.
Så är det. Mm.
Jagga MK2,
ja
den är ju vacker.
Mm.
Jagga E-Type, tidlös.
Yes.
Point taken. Mm. Men låt mig då upprepa den här insikten, för nyckeln till kompromisslös lycka är också nyckeln till att behålla ett fordon. Så hittar vi ett tidlöst fordon, då är chansen större att vi behåller det.
Mm.
Och så då, jag hör hur luddigt det här är då. Men för att nå då liksom en kompromisslös lycka, då krävs det en metodik. Så då började jag fundera på vilka ingredienser som man behövde tillsätta i den här tidlös soppan för att den skulle smaka utsökt. Och då kom jag fram till att det bara fanns två ingredienser. Mm-hmm. Och det är nämligen design och nostalgi.
Mm-hmm.
Det vill säga... Älskar du?
Nej, men jag förstår inte. Mm-hmm. Ja, du får förklara.
Ja. Ja. Det vill säga, om en bil ska kunna bli tidlös, då krävs det att den är exceptionellt vacker. Eller utilitarian. Alltså väldigt funktionell och kompromisslös. För design behöver ju inte alltid vara vacker.
Nej.
Så att den kan vara antingen vacker eller funktionell. Mm. Det är ju därför många militärfordon är tidlösa. När Arnold Schwarzenegger åker runt i Hollywood i en blanksvart Hummer H1 Alfa, då är det ju inte alla som tänker att den där bilen ritades 1979.
Nej.
Och samma sak med Porsche 911. Den ritades ju 1963 och behöll sin grunddesign fram till 1998 när 996 kom.
Mm.
Eller man kan ju säga att den fortfarande har kvar sin grunddesign egentligen.
I mångt och mycket, ja.
Mm. Kuriosa, nu ett sidospår, men om 911. Det här är inte någonting med någonting att göra. Men den svenska polisen köpte mellan 1965 och 1972 sammanlagt 13 stycken Porsche 911 och Porsche 912.
Just det.
Till trafikövervakning.
Mm, de har väl några sådana på polismuseet, va?
Ja, men det vill man ju se idag. Varför köper inte svenska polisen in några galna sportbilar?
Mm.
Alltså det är ju ur ett PR-perspektiv, det är ganska fränt.
Ja.
Det var en av de här polisens Porsche 911, det var en av de som användes för att snabbt transportera justitieminister Lennart Geijer från sitt sommarställe utanför Malmö till Bulltofta flygplats i samband med flygkapningen där 1972.
Aha.
Förstår du? Det var fränt det var förr.
Allt var fränt förr.
Ja. Men återigen, ska man hitta en keeper, då måste den vara tidlös.
Mm.
Så att ingrediens ett, design som måste hålla över tid.
Mm.
Den förstår du.
Ja, absolut.
Mm. Men då ingrediens två, det är ju nostalgi. Så för att ska man behålla en bil länge, och där har vi varit inne på det med ankarminnen och sånt där tidigare då.
Mm.
Men då måste man ju lägga in sin personliga preferens, det vill säga du har varit med om något, du har sett en film eller en tv-serie som gjorde intryck, du kanske har en förälder eller en släkting som hade en sån där, eller kanske en granne. Någonting har hänt som gjort att du har fått ett band till just den här bilen, så att när du ser den så växer någonting inom dig.
Mm.
Och när du har ett band till ett ting, då vill du inte heller byta ut den för att nästa modellår kom en ny grill. För det är ju liksom den här gamla grillen som du har ett band till, och därför vill du inte byta.
Mm, sorry.
Ja. Så att när du då plussar ihop design och nostalgi, då får du någonting som är tidlöst för dig. Det innebär också att det inte alls behöver vara tidlöst för någon annan.
Ja, nej, men det får man ju jävla skillnad på då.
Och för att förtydliga, om du ser en bil som har en design som har fungerat över tid, typ Folkabubblan, då kan den vara tidlös i en aspekt. Men för att den ska ge dig den kompromisslösa lyckan, då behöver man koppla på ett nostalgiskt personligt minne till den.
Ja, ja, jag förstår hur du menar. För annars tycker man, ja, man vet att det är en tidlös bil, men det händer inte så mycket i min kropp när jag ser den
liksom. Nej,
ja, just det.
Det här blev jävligt luddigt.
Lite luddigt, men ändå, du är någonting på spåren. För de två ingredienserna du sa, det var vacker design och nostalgi. Men jag skulle även vilja säga en sak till, men det kanske har med design att göra. Vad som gör en bil tidlös, det är att också, om den har en nyskapande design för den tid den byggdes i. Som Lambo till exempel. De blir ju ofta, och E-Typen med för den delen. Det kommer en bil som ser ut som inget annat har gjort förut.
Ja, du har rätt. Men jag tänker sen Aston DB9 när den kom.
Ja.
Den var ju egentligen bara en liksom förbättrad version av DB7. Men den blev så otroligt mycket vackrare. Men eller hur?
Ja, den är vacker.
Det jag försöker i alla fall hitta, det är mekanismen till varför man är så rastlös när det kommer till bilar. Mm. Och häromdagen så var jag i garaget i Vallentuna och monterade då lastkrokar i taket, eller såna här metallöglor som jag skruvade fast i balkarna så att jag då kan backa in jeepen, sätta fast äventyrstakräcket med taktältet i spännband och vincha upp det i taket när jag inte använder det takräcket. Men då var jag i alla fall tvungen att köra ut Torinon för att ge lite plats. Och då stod jag där på en stege in i garaget och tittade ut på Torinon som stod i solskenet. Och då fick jag som en rysning av välbehag. För den bilen ger mig den där kompromisslösa lyckan när jag tittar på den. För muskelbilsdesignen är i mitt tycke tidlös på Torinon. Och det vet jag att det är skitmånga som inte håller med mig. Men för mig så har ju den också ett enormt nostalgiskt barndomsgrepp. Tack vare tv-serien Starsky & Hutch.
Mm. Jag tror egentligen enda anledningen till att Torinon inte är en klassiker är att den inte kom med en värstingmotor. Hade den gjort, för rent utseendemässigt så är den up där med de bästa, tycker nog ändå jag också faktiskt.
Ja, plus att den kom liksom 74-76 var, det är ju egentligen inte en muskelbil.
Nej, men precis.
För att det är in i liksom oljekrisen.
Ja.
Och dålig mot, du har rätt. Ja. Hade den kommit med liksom en värsting spis.
Ja, den kommer 70.
Ja.
Ja. Ja.
Intressant. Ja. Mm. Men om jag liksom inte hamnar i en djup ekonomisk kris tack vare Range Rover så kan jag liksom inte sälja den här Torinon. Nej. Samma sak med Mercuryn, den går liksom inte att sälja. Men alla andra av mina hobbybilar, de har liksom passerat revy i ett rasande tempo. Men det är ju för att de inte har lyckats kryssa i både design och nostalgi.
Mm.
Och vad värre är, så kan ju inte en vardagsbil kryssa i något av de här rutorna eftersom moderna bilar bara är snygga i 6 månader innan nästa facelift kommer som gör att den gamla modellen känns ålderdomlig. Så att bilar med liksom LED-lysen och stora skärmar, de dateras ju så jävla fort.
Mm.
Kolla hur navigationen ser ut i en 5 år gammal bil. Mm, man får ju liksom panik av det.
Mm, ja.
Och en intressant grej här, det är ju att när de ritade nya Bugatti Chiron, då valde man avsiktligt att ta bort alla skärmar. Eller man tog bort allt som kunde tidsbestämma bilen. Det vill säga, om 5 eller 15 år så kommer det fortfarande vara en supersportbil.
Mm.
Inte en exteriört skitsnygg sportbil med fullständigt daterad inredning.
Nej, och det känns som att inredningarna idag, i och med att de är så digitala, de blir gamla snabbare än förr i tiden. Kommer du ihåg den där Delahaye som jag visade förra? Liksom den inredningen på den instrumentpanelen, den har aldrig blivit omodern. Nej. På något sätt. Liksom. Ja.
Och även Chip Foose, han tänker samma sak eftersom han aldrig bygger synligt billjud i sina bilar. Han sa i någon intervju att det som daterar en bil är stereon.
Mm, och tvåtonslacken glömde han bort. Ja, visst.
Exakt. Han fuckade ihop dem på andra sätt. Men för att knyta upp den här säcken. Mm. Min snart färdigbyggda Woodland Wagoneer. Den ska ju bli ett mycket intressant experiment. Eftersom det kommer bli en fullt modern vardagsbil. Mm. Det som jag behöver. Liksom, så jag kan köra vart som helst utan att behöva tänka på hur vidare den startar eller inte. Jag behöver inte tanka en gång om dagen och den är Euro 6 så den är laglig i Stockholms innerstad. Och framförallt så kommer det bli då en vardagsbil som kryssar i både design och nostalgi.
Mm.
Och för nytillkomna lyssnare så kan jag kort säga att den här bilen då är en fullt modern Jeep Wrangler Unlimited från 2015 på 7000 mil som jag då med hjälp av DJs garage låtit förverkliga drömmen om liksom den perfekta familjebilen, då vi har kapat bort hela den fula moderna Wrangler-karossen, men behållt chassit, drivlinan, torpeden, instrumenteringen och inredningen, och sen har vi då masserat på en Wagoneer-kaross som designmässigt var oförändrad mellan 1963 och 1991.
Just det.
Där kan vi prata om tidlös design. Och sen har vi förlängt den 120 mm och lackat en Volvo Denim Blue plus nytt krom och träsidor. Så att när jag nu då inom kort kommer komma ner till garaget på morgonen så kommer jag inte kunna tänka att det precis har kommit en ny årsmodell med snyggare grill eller roligare LED-baklysen. Jag kommer bara tänka, det finns ingen vackrare SUV än så här.
Nej, på pappret så, så bör ju den här kunna liksom vara den bilen som ger dig någon form av lugn. För att, som du säger, den kryssar i det. Och den är ju också en bil som på något sätt personifierar det man själv skulle vilja vara. Det vill säga modern på insidan men liksom distingerad på utsidan. Ju. Eller hur?
Ja.
Och en bil ska ju spegla ens personlighet. Eller den personligheten som man vill vara på något sätt. Så ja. Att, ja, det är jävla spännande. När blir den klar då? Vet vi det?
Alltså den är nu lackad just as we speak, hopmontering. På torsdag, det vill säga igår för lyssnarna, då går den på träfolieringen. Och fredag är folieringen klar. Då väntar vi på de sista kromdetaljerna.
Nice.
Så att under nästa vecka ska den besiktigas.
Fan vad spännande. Men du, jag tyckte det här var ett intressant litet ämne. Och jag kom på en grej som vi kanske ska göra till nästa vecka, en uppgift på det här temat. Ska du och jag plocka ut 5 för oss tidlösa bilar? Och då pratar jag alltså bilar, moderna bilar som vi tror kommer bli klassiker.
Ja, inte gamla klassiker.
Nej, utan moderna bilar som vi 5 varsina som vi tror kommer bli klassiker. Och det kan väl vara från 10 år gamla bilar max då.
Jag skriver här samtidigt som...
Är inte det en lite rolig uppgift?
Kommer bli klassiker. Så jag inte glömmer bort det som vi brukar göra. Plocka ut 5 moderna bilar som kommer bli klassiker.
Max 10 år gamla får de vara.
Max 10 år. Det är skitkul. Fan, vilket kul ämne.
Det kör vi nästa vecka.
Ja.
Du, när jag var på väg hem från Sundsvall. Då stannade jag till på en liten sunkig mack i närheten. Ja, precis utanför Sundsvall. Och så satt jag på en bänk och käkade glass. Och då svänger in en gammal Packard som skulle tanka.
Oj!
Ja, som skulle tanka.
Uh-huh.
Och ur kliver då en liten sån här skinntorrgubbe. Du vet, den här typen av bondgubbe som nästan bara finns på landet. Som man gillar så mycket. Och de har ofta så här bred dialekt som man inte förstår vad de säger. Nu hörde jag aldrig den här mannen prata. Men däremot så hann jag notera att han hade en sak på sig som gjorde mig väldigt glad. Och som fick mig att börja fundera på en sak som jag ville ta upp här i podden. För på gubbens huvud så sitter det nämligen en jävligt skitig men också jävligt snyggt sliten fondage-keps.
Oj.
Ja.
Intressant, på en Packard också.
Ja, det var... Ja, jag fick liksom för mig att han säkert hade fler bilar.
Ja, men och tror att han... Då hade han köpt den där fondage-kepan på någon liksom bilträff för 15 år.
Ja, han har nog köpt en helt omedveten om vad den var på 90-talet. Liksom.
Exakt.
Slutet på 90-talet.
Eller snarare, eller, så det måste ju...
Början på 2000-talet.
Var en sån där lite modern... Det var en modern fondagskepa. Det var inte
svårt att säga, för den var så jävla sliten.
Liksom. Ja, men jag tänker att då köpte han den... Liksom, precis som du säger, ovetandes om vad fondage blev på 90- och 2000-talet.
Ja.
Utan han köpte den för att det var en fondagskepa. Och sen har han haft den... helt utan modetankar.
Jag tror att han var fullt medveten om vem fondage var. Så han såg den här kepan kanske på Rättviks marknad och köpte den och bara tänkte, fan vad nice liksom. Men han har väl bott där. Jag har ingen aning. Liksom, det bara kändes jävla rätt.
Vilken intressant spaning.
Ja, och jag vet inte om jag har berättat i podden förut, men det var ju faktiskt jag som tog in fondage till Sverige i början på 2000-talet. Jag tror det var 99 någon gång där. Eller, jag såg till att kläddistributionsföretaget som jag jobbade på tog in fondage till Sverige. För jag hade sett märket och det här var precis innan...
Och du älskade strassen.
Nej. Det här var ju långt innan det hade blivit strass. Det här var ju som sagt 99 tror jag. Och det här var några år innan det här märket blev känt för den breda massan. Och som sen förstörde det här märket.
Jag ihåg att jag snodde en sån kepa från ditt företag.
Ja.
När fondagekeparna var riktigt snygga. Så här,
det var ingen som visste vad fondage var då.
Exakt.
Eller Vivi. Ja.
Min fondagekepa med bara en enkel patch på. Den var ju väldigt basic. Ja. Liksom. Det var ju dåtidens getikepa för mig.
Ja, men precis.
Jag kunde inte leva.
Nej, du hade den igen på det. Ja. För när vi ramlade över här då, jag gillade ju hur som helst historien och arvet efter konstnären och pinstrapparen fondage då, och kände att det här märket verkligen skulle kunna gå och göra något riktigt bra av. Så det som hände var att vi kontaktade de som ägde varumärket då. Jag tror att vi träffade dem på Magic Trade Show i Las Vegas. Och vi bestämde att vi skulle testa då att sälja märket i Sverige. Efter att fondage, eller Kenny Howard då, som han egentligen hette, när han dog 92, då sålde ju hans döttrar namnet fondage till 2 snubbar, en kille som heter Michael Castle och Robert Vaughn tror jag de hette. Och det var de här som vi träffade i Vegas. Hur som helst då, De skickade efter ett tag då den här första lilla provkollektionen som jag skulle använda för att sälja in märket till mina kunder. Samtidigt så vet jag att vi tjatade på dem att vi ville skriva kontrakt. Men det där drog ut lite på tiden och det var oklart varför. Hur som helst så kontaktade jag ganska snart efter det här några riktigt coola butiker i Sverige som jag tyckte var bra nog för att få sälja de här kläderna. Ah. Jag gillade dem verkligen. Och de här butikerna la förvånansvärt stora ordrar på en gång. Men jag var så här väldigt restriktiv. Jag bara så här, men vi ska inte sälja det här till så många. För jag var fast besluten om att försöka bygga varumärket långsamt för att behålla kredibiliteten över tid då. För säljer man i ett land där det bara bor 9 miljoner människor så är det lätt att märken som växer för fort, de dör ju lika fort eftersom alla då plötsligt ska ha samma sak i det här landet. Vi funkar ju så i det här trendkänsliga av långa skithålet.
Visst har vi tagit berättat historien om Canadian Goose i podden tidigare?
Jag vet inte.
Det tar vi någon annan gång.
Ja, Canadian Goose är ett annat exempel på vad som händer. Det är ju det att liksom märket följer liksom en kurva som är upp som en sol och så ner som en pannkaka. Speciellt om märket är väldigt image-drivet där liksom storyn snarare än produkten är det viktigaste. Och då kan man ju i bästa fall tjäna mycket pengar, men bara under en väldigt, väldigt kort period, för sen vill ingen ha det då. Exakt. Så första säsongen så lät jag bara typ 10 butiker köpa in fondage då. Och då var det inte bara kepsar, utan det var ju kläder. De hade en liten kollektion kläder. Men när jag sen några veckor efter införsäljningen sammanställde och skickade in den här totalordern till USA så fick jag liksom inget svar, vilket var lite konstigt. Och när vi ringde dem så fick vi lite luddiga svar om när kläderna skulle skickas och allt verkade så här lite shady. De duckade för frågorna på något sätt så här, som vi hade. Ja, och det visade sig ju då att någon vecka efter att vi hade kontaktat dem, träffat dem på
i Vegas.
I Vegas. Så blev de kontaktade då av han Christian Audigier. Som ju var den här rika och fullständigt smaklösa franska stylisten och designern. Som förvisso gjorde märket oerhört framgångsrikt. Men som ju också dödade genom att bygga det med hjälp av kändisar som Justin Timberlake och Britney Spears och Paris Hilton och Aston Kutcher. Han slängde ju på alla liksom, de här fondagekeparna. Och det här var ju människor som inte hade någon aning om vem fondage var. Men de tyckte att det här var fränt på något sätt. Och sen så gjorde han ju några år senare samma sak med Ed Hardy.
Just det.
Och resultatet blev ju att ganska snart så var det ju bara liksom docusåpa idioter som hade fondage på sig. Och det gjordes ju till och med låtar om att folk skulle ta av sig sina truckerkepor. Kommer du ihåg det? Och den här stilen förknippades ju bara med riktigt värdelösa människor på något sätt. Och Christian Audigier, han hade ju i sin tur kontakt med någon lika smaklös dansk distributör som han då hade lovat den skandinaviska agenturen till. Just. Så det var därför som de bara ville att det där skulle rinna ut i sanden och så blev det också. Historien var ju över där och du och jag valde att starta De Palma istället.
Just.
Som på ett sätt kanske inte gick riktigt samma öde till mötes, men när vi för några år sedan valde att ta in externt kapital så kom det in folk i ledningen som varken hade respekt eller förståelse för det som brukar kallas corporate storytelling, tyckte jag det i alla fall.
Exakt.
Utan man ville bara tjäna pengar och så fort som möjligt, vilket gjorde att trots att vi hade en jävligt duktig vd så togs det beslut som till slut gjorde att varumärket inte stod för någonting längre. Och idag har ju De Palma Workwear gått i konkurs. Jag vet inte om det har återuppstått igen i någon ny kostym. Men du och jag hann ju tack och lov hoppa av det här tåget innan det spårade ur. Men skit i De Palma. Jag är inte bitter. Hashtag. Men det var ju fondage jag ville snacka om. För när jag såg den här gubben då, så kände jag att vad fan. Är det inte på tiden att vi som gillar bilar och custom-historia tar tillbaks varumärket fondage? Jag har ingen aning om hur det ska gå till, men jag tycker att vi ska bara köpa fondage-keper igen. Idag så ägs varumärket av någon kläddistributionsföretag i Luxemburg som har lite andra sådär föredetting-märken under sitt paraply. De typ har Caterpillar och Hello Kitty och Umbro Fashion och sådär. Men fondage känns, det är lite för bra för att dö och glömmas bort. Tycker jag.
Ja, men Hello Kitty är också ganska bra.
Men du kanske bara två kan jag få. Men apropå kläder då.
Ja.
Vi har ju faktiskt beslutat oss för att försöka få till...
Ska du lova bort ytterligare något?
Nej, jag vet inte. Det var min fråga. Ska vi försöka oss på att lova någonting? Eller ska vi inte säga någonting? Det vore inte kul att göra lite tischer.
Ja, men det här Solo Squad.
Ja.
Det är för bra för att inte göra.
Ja.
Det är ett fruktansvärt bra namn. Jag älskar det.
Nej, vi ger inga löften idag.
Nej, vi ger inga löften.
Nej. Men jag lovar att vi inte ger.
Vi kan lägga upp, vi lägger upp en bild. Jag har gjort en
sån. Gör något printer så får folk övertyga oss om att vi ska sätta fart på den jävla pressen som vi har köpt för flera miljoner som står här.
Nej, men kolla det här printet. Det är jävligt snyggt. Ja. Jag har tryckt en tröja vi har gjort med det. Nu har jag börjat få fason på den här maskinen. Nu har jag lärt mig hur man ska göra. Vet du vad det är dags för nu?
Nej!
Nu är det, jag känner att jag är oerhört sluddrig idag.
Det känns som du har dubbelt så stor tunga som vanligt på något sätt.
Jag är pigg, men oerhört trött i munnen.
Ja.
Det låter illa. Mm. Men nu är det i alla fall dags för veckans bil som presenteras av Bilsport och MC.
Ja, det gör det. Banne mig.
Veckans bil.
Den här veckan så blir det en lite annorlunda men ändå väldigt vanlig bil som jag tänkte höja till skyarna.
Jaha.
En bil som är för vad man får svinbillig. Det är också en bil som rymmer en massa funktion. Man får alltså mycket bang for the buck.
Ja.
Är du nyfiken?
Ja, det är faktiskt.
År 2003 så visade Chrysler upp en konceptuell bomb på New Yorks internationella bilsalong. Det var en kompakt, muskulös, lyxig sedan som pekade med hela handen på Mercedes E-klass och BMW 5-serie. Mm. Och folket jublade!
Mm. Hurray!
Hurray! Redan i januari 2004 så drog produktionen igång och journalisterna hyllade den vackra, retromoderna designen. Och det många inte visste, det var att designchefen Ralph Yields hade hämtat otroligt mycket inspiration från 1955 års Chrysler C300.
Mm.
Och sen hade man adderat detaljer från 1998 års Chrysler Kronos-koncept. Med en stor grill, lång huv och ovanligt låg taklinje. Vilket skapade perfekta proportioner.
Mm.
Den här första generationen 300C Chrysler på LX-plattformen tillverkades mellan 2004 och 2010 och top of the line modellen under alla år och tillika veckans bil var då såklart SRT8 med en 6,1 liters Hemi på 425 hästar. 0-100 gick på då respektingivande 4,9 sekunder och toppfarten var 278 km/h. Och då pratade vi om en fyrdörrars sedan eller en touring från 2004. I USA så blev den här bilen otroligt populär och både Barack Obama och Snoop Dogg ägde varsin.
Ja.
Och i en artikel på complex.com så hamnade den på plats 12 av The 25 Most Iconic Hip Hop Cars.
Mm-hmm.
Och på Top Gears så beskrev man den här som something different with a bit of kitsch gangster cool. Och i England så gick den i alla år under epitetet The Poor Man's Bentley.
Ja. Mm.
Och samma sak uppmärksammade Drake i låten Keep the Family Close där han sjöng Ever since you met me, like when Chrysler made that one car that looked just like the Bentley I... 2005 så blev den vald till Car of the Year av Motor Trend och den var på Car and Drivers topp 10-lista både 2005 och 2006. Och prisregnet fortsatte. Faktum är att Chrysler 300 är en av de mest prisbelönta bilarna någonsin. Och tittar man på en Chrysler 300 SRT 8 idag så ser den fortfarande väldigt aktuell ut. Det som skiljer SRT 8 mot V6 och 5,7 liters versionen, det är en liten frontläpp, lackade detaljer i fronten, lackade backspeglar och en pytteliten vinge bak. Små, diskreta men ack så snygga detaljer. Och sen hade den 20-tumsfälgar med Goodyear Eagle F1 prestandadäck och feta Brembo-bromsar. Den enda egentliga kritiken som bilen har fått det är att designen gör att sikten är begränsad framåt. Alltså A-stolparna är ovanligt feta som gör att man måste liksom luta sig fram lite för att se ut. Och sen är materialvalen i instrumenteringen aningen billiga. Alltså lite hårdplastiga. Stolarna i skinn och mocka var magiska och även baksätet var bekvämt även om den bakre takhöjden kanske var i minsta laget. Men en lite udda grej som gör Chrysler 300C unik det är målgruppen. För det är nämligen den enda bilen någonsin som har skårat lika högt i popularitetsundersökningar bland pensionärer och ungdomar. Mm. Alltså kidsen, de såg en,
de ser en sak.
De såg en dub Snoop
Ride. Ah,
och pensionärerna, ah, de såg en klassisk sedan, ah, som påminner dem om hur bilar såg ut förr. Mm. Mm. Så att den, och det är ingen annan bil i historien som har skårat lika högt bland barn som gamla.
Ah. Alltså. Intressant.
Ja, 2011 då kom generation 2 med en ännu modernare front.
Och mindre grill, va?
Ja, det, grillen var ganska stor, men det var lyserna som blev mindre. Och den, ja, blev, just det, den blev poppis. Det blev poppis som djävulen att ta då generation 1 men uppgradera lysen, stötfångare och grill. Det var en quick fix helt enkelt. Mm. Men jag måste ju ändå säga att den första generationen i sitt originalutförande och i SRT 8-versionen, den är nästan tidlös. Jag kanske inte tar upp den i nästa vecka när vi ska prata tidlös, men den är nästan där.
Mm. Och ända tills de kladdade dit ett Fiat-logga i fronten.
Lancia.
Ja, Lancia var det. Ja, just det.
Men det som gör den här bilen till veckans bil denna vecka, det är att den oförtjänt håller på att glida in i skuggornas dal där den kommer liksom glömmas bort.
Mm, så är det nog, ja.
Och just det, jag inledde ju med att säga att det var en bil som rymmer en massa funktion. Och med det så menade jag att man faktiskt både får då en familjebil och en sportbil i ett. För prestandan är ju brutal med 6,1 liters motor. Mm. Och priserna, de börjar på strax över 100 000. Och de riktigt fina lågmilarna, ja, de ligger på kanske 200 000. Men fatta vad man får för, låt oss säga, 175 000. Mm. Jag vill inte säga the poor man's Bentley, jag vill säga the smart man's Bentley. Och sen skickade jag en fråga till Fredrik på Bilsport MC för att kolla hur försäkringspremien låg på de här.
Mm.
För det finns ju en risk att den här typen av väldigt roliga bilar blir väldigt dyra.
Mm.
Men då svarade han så här att jag kikar på dig, det vill säga han tog på mitt personnummer.
Mm.
Då hade den landat på 12 700 per år. Det är ju mycket. Men samtidigt är det ju långt ifrån vad många nya bilar kostar. Men jag tänker att bor man på landet så kanske den blir ännu billigare.
Mm.
Sen skriver man så här, det finns egentligen inga negativa historier om 300. Den har ju en bottenplatta från Mercedes E-klass och den gör sig gott som limousin.
Ja, just det. Ja,
där Fredrik åkte omkring i en Chrysler 300 limo på fredagkvällarna och slängt ut sedlar
i Växjö. Åkt och trålat, slängt ut chokladpengar.
Men det fick bli veckans bil.
Spännande.
Du tog fram en bild där för att se på den igen.
Det var det,
kolsvart sänkt. Den går ju, du ser, den är ju
den går att göra mycket med.
Ja, men det är för att den har enkla fina linjer.
Ja, ja. Det var en lite annorlunda men bra veckans bil.
Ja. Och den här veckan så tänkte ju Hansen Racing fortsätta med sin roliga kampanj. Mm. Det vill säga, handla för minst 1000 kronor på hansenracing.se så får man en Hansen Racing t-shirt utan kostnad, värde 249 kronor. Och det här gäller då för Deal med bilens lyssnare. Och det gäller under hela september och värdekoden man ska använda i kassan är DMB09. Så det man gör är att man skriver då DMB09 först och främst i fritextsökningsfältet högst upp på sidan.
Mm.
Och då får man upp alla t-shirtar som man kan välja på. Och just nu så finns det 6 olika designs i 2 olika färger i storlekarna small till XXL. Och när man då har lagt en sån t-shirt i varukorgen, då går man vidare och fortsätter shoppa. Och sen när man kommer till kassan, då skriver man DMB09 i rabattkodsfältet. Så försvinner hela kostnaden för t-shirten. Det vill säga man betalar 0 kronor för den.
Ska ni ändå handla något på Hansen Racing? Och det ska ni ju säkerligen. Nu är det höst, nu köper man mycket.
Ja.
Då är det korkat av er att inte bara kasta med en gratis, snygg gratis t-shirt.
Ja, och som vi också sa förra veckan. Ni ska ju fortsätta tagga era bilbilder på Insta och Facebook. Med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i deras tävling The Most Outstanding Car. Där de den sista varje månad lottar ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för. Så då blir det ju gratis prylar och gratis t-shirt.
Ja, med lite tur.
Det blir inte bättre än så. Och vill man köpa en ny eller begagnad USA-bil, pickis eller SUV eller entusiastbil. Så ska man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Android Cars City ute i Vallentuna i sina lokaler. Och de håller på, de har köpt lokalen bredvid. Nu expanderas det.
Jaha, ja.
Nu ska det bli en större bilhall.
Har de köpt pizzerian alltså?
Snart kommer det. Köper de tajen och pizzerian alltså. Och sen så ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar den här hobbyn. Mm. Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Och om man inte redan gör det så ska ni såklart prenumerera på
yes,
tidningen.
Yes, yes. Du ska till Vallentuna nu va?
Nu ska jag tillbaka till Vallentuna. Mm.
Jag ska snart bege mig hemåt för jag behöver vabba lite idag. Och sen ska jag packa ikväll. Ser jag mycket fram emot.
Fan vad spännande. Mm, mm. Gud vilken kul resa då.
Så nästa vecka då blir det väl en liten rapport från södra Lappland.
Hur länge är ni borta?
Jag kommer på söndag.
Ni åker torsdag, fredag, lördag, fyra dagar. Jag skickade, vi fick ett mejl från en av våra kära lyssnare.
Jo, de är mycket glad.
Som rekommenderar lite vägar i
Norge.
I
Norge, ja. Ja
det precis. Kan du prata om lite nästa vecka.
Ja, absolut. Absolut.
Kul!
Ja.
Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi om en vecka.
Trevlig helg på er.
Hej!
Hej!